du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Tack Jesus att inbjudan är verkligen uppenifrån dig, Herre. Tack för att inbjudan att tillbe gäller oss alla. Tack att du har gjort det som behövs och det som krävs på korset för att vi alla ska kunna komma in för dig och tillbe som dina barn. Tack att du har öppnat vägen. Tack för att förlåten har rämnat in i templet, in i det allra heligaste. Vi tar emot där, vi tar emot ifrån dig här. Vi tar emot den här inbjudan, vi tar i din hand. Åh pappa Gud, jag bara tackar dig. Vi får tillbe dig, vi får prisa dig här. Och jag ber också att all den här tvekan bara får falla här. Frimodighet här, får komma in för dig. Du kanske har känt idag att gäller det mig? Gäller den här tillbedjan mig? Är jag verkligen värdig att komma in för Gud med min tillbedjan, med min sång? Ja, du är värdig för att Jesus har tagit vår synd. Jag är värdig, vi är värdiga. Gud har öppnat dörren. Och du får ta emot. Du får ta emot av allt det som Gud har. Allt det som Gud har för oss, för våra liv. Vi bad här innan gudstjänsten om att vi ska få komma in under Guds vingar. Det står det att Jesus sa att hur länge har jag inte velat samla er under mina vingar. Det sa han redan när han gick här på jorden. Den inbjudan gäller idag att han vill samla oss under sina vingar. Och tänk vad gott att vi får komma samman också så här nu igen och träffas. Det är så härligt att se er. Vi får komma in under Guds vingar, under hans skugga, under hans närvaro. Och det är någonting fantastiskt och det är en inbjudan som är där för oss alla. Även du som är där hemma, du som sitter där hemma kanske inte kan vara med här på plats. Du under Guds skugga, hans vingfjädrar övertäcker dig. Åh vad underbart att få vara där, få vara vid den platsen där saker kommer på rätt plats i våra liv. För att vi böjer oss under honom, under hans mäktiga hand, under hans kärleksfulla hand. Där får vi vara, under den allsmäktige skugga. Där får vi ha vår ro. Där får vi sitta under den högstes beskydd. Vi behöver inte frukta pilen. Vi behöver inte frukta pesten som det står. Utan vi kan vara under hans vingars skugga. Och ledas av hans ande. Amen. Tack så mycket för att ni för oss in i lovsång och tillbedjan på det här underbara sättet. Och nu ska ni få vara varsågoda och slå ner. Men varför inte säga hej till någon? Du kanske inte hade möjlighet när du kom in. Och nu, vi håller avstånd. Man kan göra så här med foten, den här fotbollskicken. Eller du bara tar armbågen så här eller vinka till någon. Så gott att få se er allesammans. Tänk att vi får träffas igen. Visst är det härligt? Och inte bara sitta på Zoom eller över nätet. Utan också möjlighet att träffas så här fysiskt. Det tycker jag är underbart. Idag ska jag fortsätta att predika ur Apostlagärningarna 8. Och idag ska jag tala om en person. Han är tydligen vän med hästar. För hans namn betyder hästvän. Han hade 4 ogifta döttrar med profetisk gåva. Kan vi läsa? Det är lite speciellt. Jag har 3 döttrar. Så det är båda gott. Han hade gott anseende, förstår vi. Han var uppfylld av ande och vishet. Han hade hand om administrationen och utdelningen av mat till de grekisktalande änkorna. Det är en väldigt specifik uppgift. Han var evangelist och han gick runt och predikade. Vem är det jag talar om? Jo, det är, så ser om det är någon som kan det. Filippos. Och ni som var med eller ni som lyssnade på förra söndagens predikan så hörde vi att Filippos, han predikade i Samarien. De blev kringspridda på grund av förföljelsen som uppstod i Jerusalem. Så blev de kringspridda. Och Filippos hamnade i Samarien. Han predikade evangeliet och han fick se väldigt, väldigt mycket hända. Men nu ska vi gå in i en annat sammanhang där det inte handlar om en stor skara människor. Utan Filippos, han blir kallad till en person. Jag tycker det är så häftigt att se hur Gud kan använda oss på så olika sätt. Och Gud är, han är både skarornas Gud, men han är också den personlige. Han är specifik. Han är din Gud. Och han är intresserad av varje specifik person och människa. Och Gud har kallat oss att predika till många, men Gud har också kallat oss och sänt oss att nå den enskilde personen. Och här får Filippos vara med och göra det. Och det är i Apostlagärningarna 8:26. Och vi ska läsa de här verserna från 26 till och med 40. En Herrens ängel talade till Filippos. Går vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippos stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Candace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippos skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får som förs bort till att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte till hans liv togs bort från jorden? Hovmannen sa till Filippos, jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippos till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten och hovmannen sa, se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippos och hovmannen steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippos kom till Ashdod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han nådde Caesarea. Alltså det är en mycket speciell händelse, eller hur? Det kan vi alla hålla med om. Ett specifikt uppdrag är så tydligt att det är. För det första då, att våga lyda Gud och Guds tilltal när logiken uteblir skulle jag bara vilja ge som en första punkt till er alla. Att våga lyda Guds tilltal även när vi inte får ihop det rent logiskt. För det första talar en Herrens ängel. Och jag märker väl att det är en Herrens ängel som talar. Och jag tror att det står på grund av att det finns också andra, inte änglar då, men andeväsen. Guds ord talar faktiskt om demoner. Och vad är det vi ska lyssna till? Vi ska lyssna till Herrens ängel, eller hur? Och alltså hela Apostlagärningarna är fullt av änglar. Jag tycker det är så fantastiskt att se. Det står, vi ska se att lite tidigare hade till exempel en ängel öppnat dörren för de fängslade apostlarna. Och lite längre fram i Apostlagärningarna, då står det till och med att en Herrens ängel slår Herodes. Han blir uppäten av maskar och dör för att han inte hade gett äran till Gud. Alltså det är ganska starka saker som sker i Apostlagärningarna, hur? Skulle en ängel komma till dig och du känner fruktan, eller du får en uppenbarelse och du känner inte en gudsfruktan utan en fruktan och rädsla. Då skulle jag kunna påstå och säga att det är inte Herrens ängel. Det är någonting annat som uppenbarar sig för dig. Och visst kan det vara så. Vi kan ha mardrömmar. Vi kan uppleva fruktan. Vi kan uppleva oro och mycket som kommer emot oss. Jag tror att det är så viktigt att förstå att mycket av det som kommer emot oss allt är inte från Gud. Fienden sår in tankar. Han sänder fruktan i våra liv. Jag tror det är så viktigt att vi förstår att det här ska vi inte ta emot. Men vi ska ta emot när Gud talar. Och jag kan ju erkänna att jag, vad jag vet, så har jag aldrig upplevt en ängel som har kommit till mig och talat. Men det kan hända att det har varit en ängel som har talat någon gång fast jag inte vetat det. Någon människa jag mött. Så jag kan inte säga att jag inte varit med om det. Men jag tror att vi ska räkna med det mycket mer än vad vi gör. För det står faktiskt att änglar andar i Guds tjänst, står i Hebreerbrevet 1:14. Utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen. Så jag tror att vi behöver räkna med det på ett nytt sätt och ha en förväntan på att Herrens ängel, Guds änglar också kan agera i situationer. Och jag tror också att, jag tänker så här, hur kunde liksom Filippus gå på det här tilltalet? För vad det stod, han skulle gå ut mitt på dagen när det var som varmast, en ökenväg. Det är inte jättebra förutsättningar. Och vad sa ängeln? Ja, den ligger öde. Vad i all sin dag ska jag gå ut och göra på den här vägen? Tänk dig Filippus, han kommer från ett väckelseskede. Mängder av människor liksom. Och så plötsligt bara säger Gud, gå ut dit. Gå ut på den här vägen. Där finns det inte människa. Du kan tänka att evangelisten bara, vad ska jag göra där? Det finns inga människor att prika för. Men jag tror att om en ängel hade kommit till dig och mig, så tror jag att det hade haft en viss dignitet. Men jag tror också att det måste ju varit så att det här var väldigt viktigt. Den här personen som Filippus skulle nå, det var väldigt viktigt inför Gud att Filippus faktiskt gick. Av någon anledning sände Gud en ängel, kanske för att det här fick han bara inte missa. Men jag tror ju också att Filippus hade ju oavsett, eller hur, ett val. Och hur kommer det sig att han faktiskt, som vi kan läsa lite längre fram här, så står det att han gick. Varför lydde han? Ja, Fredrik och jag, vi samtalade lite grann om det här igår. Det är så gott att ha någon att samtala med. Vad kan det bero på? Det finns ju inga självklara, liksom färdiga svar. Men man kan ju se lite grann och lägga ihop lite saker och förstå att ja, men Filippus var en av diakonerna, en av dem som hade tjänat tillsammans med Stefanus. Stefanus har vi ju läst om här, att han blev ju faktiskt stenad till döds. Alltså vilken överlåtelse. Filippus hade varit med om det här och sett det här. Jag tror att det fanns en oerhörd gudsfruktan över det här teamet. Det står ju att det här teamet som betjänade dem var fyllda av... Och kan vi läsa om i Apostlagärningarna 6? Kan vi läsa om de första diakonerna då, de som tjänade som ett team tillsammans för att fixa den här matutdelningen som behövdes för de grekisktalade änkorna. Och de valde, de skulle ha gott anseende. De skulle vara uppfyllda av ande och vishet. Tänk vilket team att jobba i, eller hur? Det är ett riktigt dream team. Filippus var omgiven av andra som jag tror hade en väldigt hög överlåtelse och integritet i sina liv. Och jag tror att det påverkar oerhört mycket. Alltså teamet tror jag gör halva orsaken, och inte mer många gånger, till att vi kan liksom fungera i det Gud har kallat oss till. För ni vet, när vi är ensamma, jag tror vi alla upplever att vi kan bli så svaga, men när vi står i team, vi står tillsammans, vi går tillsammans, så får vi liksom en styrka. Och jag tror att han har blivit väldigt styrkt av det här teamet. Och att han, när Herrens ängel talade, något sånt ologiskt, något som inte gick ihop här uppe, så bara visste han att nu måste jag liksom gå på det här. Gud har ett uppdrag och det här måste vara någonting viktigt. Så han reste sig och gick. Vi kan ju läsa i andra sammanhang i Bibeln. Vi kan läsa om Abraham till exempel, som också kallades ut ur Ur, står det. Han visste inte ens vart han skulle. Men genom Abraham så kom Israels folk. Och du kanske upplevt liknande saker i ditt liv, att Gud har kallat dig in i någonting. Gud har talat, eller du kanske står inför en situation i ditt liv där du känner att du är på väg in i en ny riktning. Gud talar om någonting, ett steg du ska ta. Och du kanske inte känner att det är riktigt logiskt. Det kanske inte hejas på av den stora massan. Men du upplever en frid i din ande. Jag vill bara uppmuntra dig att vara frimodig och våga gå på det som Gud talar, det som Gud lägger i ditt hjärta. Så våga gå när Gud talar. Så tror jag också att vi vandrar i förberedda gärningar. Samtalade om det igår Fredrik och jag också, just om i Efesierbrevet 2:10. Det står att vi hans verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så tror jag det var för Filippus. Han gick in för ett beredd gärning. Det här var något som var designat av Gud. Och i Romarbrevet 8:26 så står det att anden hjälper oss också i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Jag skulle bara vilja uppmuntra oss som troende också att använda vårt bönespråk. För det står ju att när vi använder vårt bönespråk, det här som kallas för tungotalet, när vi ber i vår ande, och när vi gör det så vet vi ju inte, oftast inte, om vi inte får en uttydning eller någon annan får en uttydning, vad vi ber om. Men jag tror att detta förbereder faktiskt de här förberedda gärningarna. Det står ju här, vi vet inte vad vi ber om. Jag vet inte vad som ska möta mig under dagen. Vi vet inte vad som kommer möta oss, vad som kommer komma emot oss eller allt det som Gud har kallat oss till för varje dag. Men jag tror att när vi ber och när vi använder vårt bönespråk, när orden tar slut, vi vet inte vad vi ska be för, men då ber anden in i de situationerna som kommer komma. Så att vi också är förberedda. Det är som att Guds ande har varit där genom vår bön i vårt bönespråk och förberett och bett för den situationen som vi sen ska komma in i. Och jag tror att när vi också gör det som församling, när vi fungerar i bönetjänsten som församling, därför tror jag bönen är så viktig också när vi kommer samman. Och vi vet ju att Jerusalemförsamlingen, det var en bedjande församling. De bad. De bad så att till och med en ängel kom och befriade apostlarna ur fängelset. Och det är ingen prestation i detta. Jag tror att det bara är att vi behöver göra det. För när vi ber, vi vet inte vad vi ska be, men andra lägger saker vi ska be för. Och när vi ber ut det, vi ber för varann, vi ber för att Guds rike ska bredas ut. Och tror också att då förbereder de här sakerna. Och då finns en Herrens ängel där. Vi ska inte söka änglar. Det gör spiritister. De söker änglar och olika andeuppenbarelser. Vi ska söka Gud, eller hur? Och vi ska predika Guds rike. Och då kommer Gud bistå med änglar. Han kommer bistå med det vi behöver och den kraft vi behöver. Det är stor skillnad, eller hur? Och väldigt, väldigt viktigt. Sen kallar Gud också, punkt nummer två då, om Gud är, liksom sänder oss in i det som kan verka ologiskt och att vi ska våga och gå på det och lyda det, så jag tror att Gud kallar nyckelpersoner. Och att vi ska inte vara rädda för att tänka så. För i dagens samhälle så ska allt vara så lika, eller hur? Och vi får inte säga, nej men Gud har en speciell uppgift. Och Gud har speciella uppgifter för oss var och en. Men vi ska också våga be om att Gud ska få tag på nyckelpersoner in i vårt samhälle, eller hur? In i alla de här områdena i samhället, så ska vi be om människor som kan komma in och förändra situationerna i vårt samhälle. Vi ska be om nyckelpersoner i politiken, vi ska be om det i skola, alla de här områdena. Och här var en nyckelperson, förstår vi. För vem var det då? Jo, det var vad vi kan utläsa, en typ av finansminister från Nubien. Han var ansvarig för skattkammaren, står det, under drottning Candace. Och det är ju inte nuvarande Etiopien, utan det är så att säga, det gamla kungariket i norra Sudan, Nubien. Ja, det är den trakten. Men han hade i alla fall ett inflytande. Troligtvis ett ganska stort inflytande, eftersom han var finansminister. Och jag tror att Gud, vad vi kan förstå, så var Gud mån om att nå den här Etiopien för att ta evangeliet vidare. Så han var en nyckelperson, tror vi, in i det sammanhanget och i den regionen. Och jag tror verkligen att vi ska våga be för nyckelpersoner. Och när vi talar om nyckelpersoner, då är det ju sällan i våra ögon kanske den starkaste, smartaste, vackraste, mest lämpade. Utan en människa som har ett hjärta för Gud, som vill gå hans vägar. Och vi förstår ju att den här den här etiopiska hovmannen, han fruktade Gud på något sätt. Hade varit uppe i Jerusalem för att tillbe. Och vad vi förstår så hade evangeliet inte kommit dit än. Men på något sätt var han som någon form av proselyt, såg sig som jude men ändå inte. Och han hade någon form av gudsfruktan och en längtan. Och tänkte han kanske, som vi skulle kunna säga idag, han var nog en sökare. Så skulle vi kunna säga. Kanske är det så att Israels Gud är den sanne guden. Och han åkte upp för att tillbe. Göra någon form av sån här pilgrimsresa som vi säger idag. Och han var på väg hem tillbaka. Så han hade ett hjärta, en hunger efter att hitta sanningen. Och att tillbe Gud. Han hade någon form av gudfruktighet över sitt liv. Och troligtvis så vet Gud att här är en nyckelperson. Och han ser den här personens hjärta och längtan. Därför tänker jag att när vi ber så ska vi också be om nyckelpersoner för vårt land. Att Gud reser upp evangelister och människor som kan tala in i olika sammanhang. Och vi ska också be för de här nyckelpersonerna. Vi har en som heter Sebastian Staxet i vårt land. Som Gud öppnat dörrar för. Och det är fantastiskt. Vi ska be för Sebastian. Carl Gustav Severin, Hans Weissbrot och det teamet som jobbar tillsammans också. Och vi ska be för den här kampanjen som var planerad skulle vara i Göteborg. Att vi ska få rätt datum för det. För att vi också ska kunna nå ut i vår egen stad. Sebastian är en nyckelperson. Absolut. Men Gud, jag tror att Gud vill resa upp många nyckelpersoner, evangelister och människor som kan nå in på olika sätt. Och kanske är du en nyckelperson. Ja, du är en nyckelperson kanske för dina arbetskamrater eller för dina klasskamrater eller bland dem du rör dig. Men jag tror också att Gud kallar människor som kan skaka om och verkligen få liksom en impact in i ett nytt sammanhang. Och det kan vara så att Gud kallar dig att ta det där steget. Och Gud utväljer vem man vill. Gud kallar nyckelpersoner. Nummer tre då. Gud utväljer den han vill. Vi ska titta lite närmare på den etiopiska hovmannen då. Vem var den etiopiska hovmannen? Ja, vi förstår att han var en sökare på något sätt. Och det står att han var hedning, troligtvis en proselyt som trodde på Israels Gud. Det verkar som att han hade någon form av gudsfruktan, ja. Och han var finansminister. Han hade ett inflytande. Och han var eunuck. Vad är en eunuck för någonting då? Det här är väldigt intressant faktiskt. Oerhört intressant att läsa om. Det kan vara lite olika saker, men det var antingen en frivilligt eller påtvingat kastrerad man. Och det kunde vara en man som hade någon form av skadad testikelfunktion eller låg testosteronproduktion. Antagligen hade ett väldigt androgynt utseende. Är det en man? Är det en kvinna? Och det var ju väldigt vanligt under romartiden, om man läser om det, så var det väldigt vanligt att man kastrerade eller de kastrerade sig själva då för att tjäna in i de här sammanhangen. Ofta i sammanhang det kan vara mycket kvinnor. För att de utgjorde inget hot. De utgjorde inget hot mot kungen. De var ofta väldigt lojala, pålitliga. För de hade ingen familj att ta hand om. De tjänade ofta i hoven och i de här sammanhangen då. Så de var väldigt, han är ofta väldigt höga och viktiga poster och funktioner. Men de sågs ofta ner på och hade låg status. Och var förmodligen illa ansedda och föraktade, särskilt i judisk kristen kontext och omgivna i samhället då. Och de hade heller inte, det här är också intressant, de hade inte tillträde till templet mer än till hedningarnas förgård. Alltså de hade inte full access, de såg inte, så inte som att de hade tillgång till löfterna, till allt det Gud hade. Det var en grupp som på ett sätt var utanför i samhället. När jag läste det här, jag kände att det skakade till i mig. Blev väldigt starkt. För jag tänker så här, vi har en generation idag där det är så många som är så osäkra på sin sexuella identitet. Och jag tänker så här, Gud utväljer någon som var så föraktad i samhället och ses ner på. För att nå in och för att nå ett helt nytt område. Det här blev väldigt, väldigt starkt, kände jag. Jag skrev så här. Gud utväljer någon föraktad person med ett mycket ifrågasatt tillstånd. Och rädsla hos oss som kristna för de här svåra frågorna som det även är idag, eller hur? Med köns, allt det här. Och vi är så rädda för att bli liberala, eller hur? Vi vill inte bli liberala. Men i den rädslan för att bli liberala så kan vi ibland bara ducka för det här, eller hur? Och de här svåra frågorna. Och det ersätts av en hård retorik. Och jag känner att det här skakade om. Jag känner att det här, Gud talar in i mitt liv. Vad har jag för attityd till människor som kanske kämpar på de här områdena? Gud utväljer en person som vi inte visste kanske ens var man eller kvinna. Han visste inte riktigt sin identitet kanske. Och var väldigt föraktad och sågs ned på. Men han hade en längtan att få tjäna Gud. Vad är sanningen? Och Gud ser det hjärtat. Och jag tror att vi ska nå en generation som jag tror går under den här kategorin. Och vet ni vad Jesaja 56 säger? Jag tycker det är också så starkt. Och han läste ju Jesaja. Och lite längre fram så står det om eunucken i Jesaja. Jag tror att han hade läst det här. För då står det så här nämligen att inte ska heller eunucken säga jag är ett förtorkat träd. För så säger Herren, det är eunucker som tar vara på mina sabbater. Som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund. Och dem ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. Jag tror han hade läst det här. Och så läste han också Jesaja 53 då. Och så tänkte han, gäller det här löftet mig? Och vad betyder det här? Vem är det Jesaja talar om? Och vad är det Filippus får göra? Jo, han får predika evangelium. För vad vi får för uppdrag då, punkt nummer 4. Jo, att förklara Guds ord. Paketera Guds ord. Göra det förståeligt så att nutidsmänniskan kan ta till sig det. Han var tvungen att förklara för den här eunucken vem Jesaja talade om. Och han fick predika, han fick förklara att det här lammet som är tyst inför det som klipper, det var Jesus. Så öppnade han inte sin mun genom hans förnedring, alltså hans förnedring på korset. När han blev piskad, när han blev plågad, blev hans dom upphävd. Jesus tog straffet på sig. Och jag tror att han får hopp och han förstår att det här är Jesus som Jesaja talar om. Och punkt nummer 5. Så kommer vi fram till att han säger, vad hindrar att jag blir döpt? Jag tror att han hade känt hinder innan och funderat liksom, är jag värdig som eunuck? Kvalas jag in? Kan jag ta emot Guds rike? Kan jag ta emot de här löftena? Han tar emot frälsningen, han tar emot det Jesus har gjort på korset, och han förstår att det är för mig. Och Filippus predikar också dopet. Och jag tror att här är också en påminnelse till oss att precis som i Apostlagärningarna 2:38, där det står, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Att vi ska våga predika omvändelse och dop. Och att du också ska bli fylld av den heliga ande. Så han vill bli döpt. Och Filippus döper honom där. Han hinner nog inte med det här med andens dop. Och jag vet inte, det står ingenting om det i alla fall. Han får förklara Guds ord, han får liksom göra det förståeligt, han får döpa honom. Och sen då tänker jag, ja men sen borde de ju åka vidare då så att han kunde hjälpa honom och liksom följa upp det här som har hänt. Men det står att han bara rycks bort. Visst är det märkligt? Vi brukar skoja om det här flygbolaget Philippus Air Force. Det är ett smidigt sätt att resa, eller hur? Och när jag tittade på kartan här så verkar det som att det är ungefär 3 mil som han bara förflyttas. Så. Och varför då? Ja, det kan man undra. Kan det varit så att Gud ville att han skulle undvika någon fara? Kanske var det så att det var rövare på vägen. Kanske var det så att det var sån hetta att han inte skulle klarat av att resa vidare för det var mitt på dagen. Ja, det säger inte apostelgärningarna varför. Men det som är så häftigt att se också, eller viktigt att se, det är att Filippus skriver ingen bok om hur man kan förflytta sig i anden. Han gör ingen ny lära av det. Det blir inte the big thing, eller hur? Det nämns bara. Utan det som står är att Filippus kom till Ashdod. Och vad gjorde han? Jo, han gick omkring och predikade evangeliet i alla städer. Han fortsatte göra det han skulle göra. Tills han nådde Caesarea. De hade fokus på uppdraget. Det här var en kraftgärning, eller hur? Vi kan läsa i evangelierna hur när Jesus och lärjungarna var ute med en båt så plötsligt så står det var de framme. Troligtvis var det också någon form av förflyttning som skedde över naturlagarna. Och Jesu uppståndelsekropp så står det att han stod plötsligt ibland dem. I Apostelgärningarna 16 så står det att de hindrades att predika i Asien. Det kan vara så att det var något sånt form av hinder. Vi vet inte hur det hindret gick till. Men Gud kan verka över naturlagarna. Och det står också i Thessalonikerbrevet att de som lever i Jesu andra tillkommelse sker. De kommer att ryckas upp bland molnen. Och vi vet ju också att en av andens nådegåvor är kraftgärningar. Och jag tror faktiskt inte att vi ska inte söka efter att tänk om jag kunde få bli förflyttad i anden. Utan vi ska ju söka predika evangeliet. Och då vet jag att sånt här sker. Kraftgärningar sker. Men ännu mer vill vi väl se ett ben växa ut. Någon som är blind får sin syn. Alltså det är så mycket mirakler som jag längtar efter att se. Så många människor man möter, man bara, Gud, vi behöver verka starkare i kraftgärningar. Eller hur? Men jag tror att nyckeln ligger i frimodigheten att predika evangeliet och göra det Gud har kallat oss. Och Filippus fick ju aldrig följa upp den här mannen. Och ibland tror jag att det är så. Vi får föra någon ett steg. Men jag tror vi får lita på att Guds ande koordinerade där. Självklart ska vi göra allt vad vi kan för att hjälpa någon, förankra någon som har tagit emot Jesus och liksom blir befäst i sin tro. Men ibland är det så. Jag tycker det är en tröst. Vi får vittna för någon. Vi får säga ett uppmuntrande ord. Vi får föra någon en bit på vägen. Och någon annan kommer ta vid. Och jag tror att vi kan ha en vila i det. Och vad hände sen då? Jo, han predikade hela vägen upp längs Medelhavet då. Ända upp till Caesarea. Och det verkar som att han bosatte sig där och bildade familj då. Där uppe. Och vi kan ju läsa att han då hade 4 döttrar som profeterade. Jag ska bara repetera punkterna för oss här. Att våga lyda Gud. Guds tilltal när logiken uteblir. Att Gud kallar nyckelpersoner, att vi ska våga och be för nyckelpersoner in i vårt samhälle. Och Gud utväljer den han vill. Om det är så någon som vi tänker inte har rätt eller helt utanför samhället. Gud vill upprättelse, Gud vill nå alla. Och vi har fått ett uppdrag att förklara Guds ord. Och det behöver vi göra. Vi behöver paketera Guds ord så att nutidsmänniskan kan förstå och ta till sig det. Och vi behöver våga predika både omvändelse, dop och ande som ett enda paket. Och vi behöver vara rätt fokus. Inte söka de extraordinära sakerna utan söka Guds rik och göra det han har kallat oss. Då kommer vi få se kraftgärningar, under och tecken. Amen. Varsågoda lovsångsteamen, ni får gärna gå upp. Så ber vi tillsammans medan de går upp. Åh Herre, jag bara tackar dig för att du har öppnat dörren för oss alla, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus att du räknar med oss var och en, Herre. Men du också kallar oss att få förmedla ditt rike, Herre. Förmedla frälsning, Jesus. Bara tacka dig, Herre. Tacka dig, Jesus. Om det är så att predika och tala till många eller nå den där enda personen, Herre. Så tackar dig Jesus att du lägger en kärlek och en eld i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!